Hej och hallå, det är dags för ett nytt avsnitt av Total Liverpools podd. Och som namnet indikerar så är det en podd om Liverpool Football Club som jag, Andreas Järpe, gör i samarbete med hemsidan Total Liverpool, där de ständiga bisittarna skriver. Och de ständiga bisittarna är i vanlig ordning, som jag då passar på att hälsa välkommen, Thomas Nygren.
Tack, tack.
Och Per Kvist som vi har på länk.
Tack, tack.
Hur står det till med er?
Det är väl bara fint. Man har börjat hämta sig från Champions League-omgången som kanske inte slutade som man hade hoppats. Det var ju inte direkt lätt att somna efter 3-3-matchen mot Sevilla. Men framåt helgen så kanske man har tagit igen de timmarna också.
Ja, jag kände att jag blev otroligt sur efter den där matchen. Men det går ändå ganska snabbt att hämta sig. För man är ju ganska van med de här konstiga matcherna som Liverpool-supporter, så att, ja, det är helt okej med mig.
Och med det kan vi sparka igång, och idag så är det ett litet annorlunda program. Och vad ett annorlunda program betyder i det här fallet, det är att vi ska fokusera på en kommande aktuell match. Och tanken är att vi lite nu och då ska göra sådana här specialavsnitt där vi fokuserar på en enda match. I det här avsnittet så gästas vi, jag, Per och Thomas, av en supporter från det andra, ja, andra lagets klubb i den här matchen. Vi ska fokusera på Chelsea. Och med oss idag då har vi från Chelsea Supporters Sweden, Fredrik Temmes. Välkommen!
Tack så mycket!
Nå, Fredrik, jag har en fråga att ställa till dig. Hur kunde det bli Chelsea?
Från allra första början så var det väl så att Spectin kom hem med en halsduk från England på 90-talet. Och ja, var en Chelsea-halsduk på den vägen nere. Så jag är alltså ingen sån här nyfrälst romanist som hoppade på det blå tåget när Abramovich kom in i bilden, utan jag har varit med lite längre än så.
Per, Thomas, vad har ni för tankar om det här blå laget från London, Chelsea?
Ja, man har ju lite mixade tankar, för det är ju en klubb som är rik på tradition, men det är ju någonting som ofta glöms bort i och med Abramovichs inträde. Men jag känner väl lite att Chelsea har blivit någon slags symbol för den här moderna fotbollen med ägare som satsar. Och de var ju också en av de första. Men nej, jag ogillar absolut inte Chelsea på något sätt, om jag ska vara helt ärlig.
Thomas?
Ja, nej, men jag är väl lite inne på samma spår som Per där. För jag kommer ju också ihåg hur det var innan Abramovich kom, och även då så var det ändå en klubb som var intressant när man hade Sola och man började plocka internationella spelare under en period som det kanske var främst liksom engelsmän som var stjärnorna i ligan. Så på så sätt så har Chelsea varit lite intressanta ändå. Sen på ett personligt plan så har jag ju haft väldigt jobbigt med Chelsea eftersom jag jobbar i skola, och det är väldigt många tonåringar idag som tyvärr värjer Chelsea före klubbar som Liverpool. Och tyvärr så har ju Chelsea också presterat lite bättre än Liverpool de senaste åren. Så jag har fått försvara mitt Liverpool mot Chelsea väldigt, väldigt många gånger under min tid i skolan. Så därför så har jag haft ett ganska jobbigt förhållande till klubben numera.
Fredrik, vad har du för tankar om Liverpool?
Alltså det är en klassisk klubb. Precis som vi i vissa avseenden så har man en rik historia med framgångar. Vad jag känner om Liverpool mer specifikt tror jag vi kommer in på senare.
Ja, Per pratade ju om att Chelsea var lite av ett pilotprojekt eller gick i bräschen för den moderna fotbollen där med ägarstrukturer och ha en rik sugar daddy som ägare. Chelsea var ju, ja, om man inte var först så var man väl en av de första när Roman Abramovich, den ryska oligarken, tog över runt 2003. Fredrik, hur känner du inför Roman Abramovich?
Ja, först och främst så får man konstatera att jag är ändå evigt tacksam gentemot honom, för han räddade klubben från undergång, måste man ju säga. Hade det inte varit så att han kom in och rensade bort alla skulder som vi hade, så hade nog klubben trillat långt ner i seriesystemet. Så det är någonting som jag är väldigt tacksam för. Och visst, han är kontroversiell, men nej, jag har nog som sagt övervägande varma känslor mot honom. Det är svårt att komma runt.
ni andra två, vad säger ni om Roman Abramovich?
Nej, jag tycker ju han har varit ett intressant tillskott till den engelska fotbollen. Och ja, så skulle jag säga det i alla fall. Som jag ser det så är det ju egentligen bara positivt för fotbollen med stora investeringar. För det spelar egentligen ingen roll vilken bransch man är verksam i. Man vill ju ha stora investeringar. Och även om man kanske blir lite så där förblindad av stora spelköp och så vidare, så är det ju också andra typer av investeringar som görs inom ungdomsverksamhet och community och sådär. Så, där. Så no, jag tycker vi ska vara glada att Abramovic har valt att lägga sina pengar på fotbollen.
Ja, och någonstans, jag menar, man tyckte han var kontroversiell när han kom till England kanske, men med tanke på vilka namn som har, liksom, har florerat som ägare därefter, så... Jag menar, man pratar om sånt som Vincent Tan till exempel, när han kom in och bytte färg på tröjor och gjorde dem emblem. Och någonstans känns det ändå som att Abramovic har behandlat Chelsea med respekt sedan han kom till klubben. Nu har inte jag följt dem slaviskt, men utifrån så har jag i alla fall den bilden att han någonstans har visat klubben respekt och velat göra det bästa och kanske inte förhöja sitt eget namn och sitt ego, som man ibland kan uppleva att ägare vill göra. Så det är klart att det var ju inte roligt att se Chelsea skjuta upp i tabelltoppen när man visste att de hade knackig ekonomi och visste att ja, men nu kanske det är ett sånt där lag som vi kan vara säker på bakom oss de kommande åren. Och sen helt plötsligt så var de liksom en seriös utmanare om ligatitlar och Champions League-titlar. Så från start så ogillade jag det här projektet starkt, men med tiden så har man ju dels fått börja acceptera den moderna fotbollen och också inse att det finns många ägare i fotbollsvärlden där ute som har gjort ett klart värre jobb än Abramovic.
Liverpool och Chelsea har ju varit, ja, inte som hund och katt, men de har haft viss rivalitet. Framförallt tänker jag då på mitten av 00-talet när båda klubbarna var i Champions League mest hela tiden och de möttes väldigt ofta och hade väldigt tajta matcher där de var lite av antagonister, och lagens båda tränare, José Mourinho och Rafael Benitez, verkar inte vara de bästa vänner i alla fall. Ja, bland annat så hände ju en annan sak också, jag som höll på att glömma bort här, att Steven Gerrard, Liverpools lagkapten och talisman, var ju skrämmande nära för Liverpools supportrar att ta steget över till Chelsea. Sen dess i alla fall så har Chelsea fortsatt att vara uppe i toppen och slåss om Premier League-titlar och Europa-titlar. Liverpool inte lika mycket. Hur är det med rivaliteten idag mellan de här klubbarna?
Jag måste säga att i mitt fall så har det hängt kvar lite. Det finns ju ingen klassisk rivalitet mellan de här klubbarna som det gör till exempel mellan Chelsea och Spurs och Liverpool och Manchester United, utan den här rivaliteten inleddes väl då, som du sa, med Mourinho och Benitez och alla de här mötena lagen emellan. Och fast tränarna har gått vidare i sina respektive karriärer, så tycker jag ändå att rivaliteten mellan klubbarna lever kvar. Det är klart att det inte riktigt är lika intensivt som det var då, men åtminstone för mig så känns det alltid som något extra att möta Liverpool.
För några år sedan var det ju verkligen hett. Jag tänker också på när Torres gick dit och Daniel Agger och liksom på honom som en igel och fullföljde med fula efterslängar och sådär. Men nu tycker ju inte jag att det känns lika hett på det sättet, om jag ska vara helt ärlig. Speciellt inte om man jämför med Manchester United eller Everton eller sådär. Men Chelsea är ju alltid ett topplag och Liverpool vill ju alltid vara ett topplag. Så att det är ju liksom alltid en väldigt viktig sportslig match, och det tillför ju också en nerv till matcherna.
Matchen mot Chelsea är ju såklart alltid en match man vill vinna, för vi ligger ju oftast i ungefär samma del av tabellen i alla fall. Och sen så känner väl jag att det alltid har funnits någon spelare eller tränare i Chelsea som har väckt den här lilla ilskan hos mig. Först Mourinho har jag haft otroligt svårt för, den arrogansen som man kan visa upp både före och efter matcher. Och Diego Costa står ju inte speciellt högt på listan över spelare hos mig. Jag vet att någon gång vi spelade mot Chelsea, det var två spelare som han lyckades stämpla utan att ens få ett gult kort. Han hade de där egenskaperna att vinna matcher såklart, men han hade också egenskaperna att göra mig som motståndarsupporter tokig. Och Torres-övergången är ju också en sån här sak som blev en liten tagg i sidan mot, mot Chelsea. Så det är klart, det är ett sånt här lag som vi alltid har, det som vi de senaste åren har tampats med. Så det har ju byggts upp en rivalitet, tycker jag, även om det inte är klart. Det är inte på samma nivå som Manchester United. Det är fortfarande de som man helst slår. Men bakom United och Everton då, såklart, så känner väl jag kanske att får jag välja ett lag som vi ska köra över, så är det ju, så är det ju Chelsea.
Och även om det finns, framförallt under 00-talet, så var det ju en rivalitet med två tränare som inte tyckte om varandra, varav en av tränarna faktiskt, Benitez då, har tränat Chelsea. Hur kändes det, Fredrik, när Rafael Benitez, Mourinhos tidigare antagonist, tar över klubben?
Ärligt talat så kändes det hemskt att se honom vid sidlinjen för oss. Han var absolut inte välkommen hos oss bland supportrar, inte minst med tanke på hur mycket illa han har talat om Chelsea under de här rivalåren med Mourinho. Det pratades om att supportrar hade plastic flags och att han aldrig skulle kunna tänka sig att träna Chelsea, och så blev det så ändå. Han vann ju visserligen Europa League för oss, men jag har absolut inga glada minnen av hans korta tid i vår klubb.
Han var ju ute och cyklade där med klubbvalen ett tag, men inte kände jag. Det känns som att han har landat lite grann i Newcastle nu. Både tiden i Chelsea och tiden i Real Madrid kändes som väldigt både överraskande och... Jag kan inte säga att det var korkade klubbval, för det är två storklubbar. Han hade säkert drömt om Real Madrid, men det var ju också något som var dömt att misslyckas från början. Jag tycker att det är väldigt roligt att se Benitez i Newcastle nu, där han verkligen uppskattades av supportrarna och har hamnat i en situation där han är lite större än... Där han är större än spelarna på något sätt, att det är hans klubb. För både i Chelsea och Real Madrid kändes som att han var inbjuden lite grann så här, från sidan, för att vara där under en kort period. Och nu har han fått chans att bygga upp någonting nytt, och... som Liverpool-supporter så kan man ju inte annat än gilla Rafa Benitez, och då är det roligt att se honom. Det ser ut som att han mår bra igen, och det tycker jag är roligt.
Och Benitez gick ju då från Liverpool till Chelsea, och det är faktiskt inte någonting som är helt ovanligt att man går den vägen, eller ännu vanligare är att man går från Chelsea till Liverpool. Liverpool har ju många spelare som har tillhört Chelsea, bland annat nytillskotten Salah, Dominic Solanke, Daniel Sturridge återfinns i Liverpools trupp idag. Men vad tror ni att det beror på att de har så mycket spelarutbyte?
Jag tänker i de här fallen som Solanke, men även Ryan Brewster har väl ett förflutet i Chelsea om jag minns rätt. Och jag tänker att många av de yngre spelarna tar säkert steget till Liverpool för att de ser en större chans att få speltid. Så var det ju även med Daniel Sturridge, kom ju till Liverpool för att han skulle få en chans till A-lagsfotboll. Och jag kan tänka mig att det är liksom ett kortare steg att komma in i A-lagsfotbollen i Liverpool än i Chelsea, eftersom våra trupper är oftast inte lika bred.
Ja, alltså Chelsea har ju haft de senaste åren i alla fall en otroligt stor mängd spelare under kontrakt, så att de får ju på något sätt automatiskt ett stort spelarutbyte med många klubbar, även om Liverpool har varit överrepresenterade där. Och jag tror ju lite att det är att det är inte den riktiga rivaliteten heller. Liverpool är ingen London-klubb. Det är inte egentligen, om man ska vara helt ärlig, inte så att Liverpool har varit en av Chelseas tuffaste konkurrenter om ligatiteln. Så jag kan tänka mig att det har varit lite lättare för dem att släppa spelare till Liverpool än till andra topplag. Och Liverpool är ju liksom en väldigt attraktiv klubb fortfarande. Men det som jag kan känna är väl att för några år sedan, då kändes det lite som att vi bara fick skit av Chelsea. Vi fick ju en totalt avdankad Joe Cole. Vi fick Victor Moses på lån. Det var ju nästan lite förnedrande att bli en av de här klubbarna som Chelsea lånar ut spelare till utan att man får utköpsklausul på spelaren. Det var ju liksom något slags bottennapp. Men nu på slutet har det ju varit spelare, speciellt Solanke, som Chelsea faktiskt har velat behålla. Och det är ju väldigt positivt ur ett Liverpool-perspektiv att kunna locka till sig de spelarna. Och där finns det ju faktiskt en länk, och det är ju den här Mike Beely som har varit akademicoach i Chelsea och numera härjar runt i Liverpools akademi. Och han hade ju förstås koll på de här spelarna. Precis som Brendan Rodgers hade koll på Victor Moses och Daniel Sturridge till exempel. Så att det har ju funnits vissa ledare också som har tagit steget. Och en konsekvens av det blir ju att spelare också tar steget i större utsträckning.
Fredrik, den här Dominic Solanke som Liverpool då roffade åt sig under sommaren. Vad var organisationens syn på honom?
Man hade ju absolut stora förhoppningar även på honom. Men han ville ha speltid och fick väl helt enkelt inga garantier om detta hos oss. Så då valde han att gå till Liverpool, till vårt stora förtret. För det talades väldigt varmt om honom och man trodde nog att han skulle få en roll att spela i A-laget i sin tid trots allt.
Och alla de här spelaraffärerna mellan Chelsea och Liverpool. Fredrik, har du någon speciell spelare där som du skulle ranka högst som ni har fått, som var ett lyckat köp som införskaffades från Liverpool?
Egentligen inte. Det skulle vara Raúl Meireles då, som var en stabil mittfältare för oss i några säsonger. Men annars så varken Benayoun eller framförallt Torres gjorde ju några större positiva intryck i klubben. Även om jag brukar tillägga de sammanhangen att Torres var för mig en personlig favorit. Och han var ju trots allt den spelaren som vann hörnan som Drogba sedan nickade in i den här Champions League-finalen mot Bayern München som vi otroligt nog vann. Men som sagt, det skulle nog ranka med Meireles högst ändå.
Och av de spelare som Chelsea har tappat till Liverpool, är det någon eller några som sticker ut som attans också? Det var inte bra.
Ja, i början och en bra tid därefter så grämde jag mig något enormt över Sturridge. Jag upplever som att han inte fick tillräckligt med chanser trots att det var uppenbart att han hade en enorm potential som han sen förlöste i Liverpool. Inte minst tillsammans med Luis Suarez under Brendan Rodgers. Och sen känns det ju naturligtvis inte bra nu när Salah har gjort det så bra som han kom till klubben heller. Så det har varit några tunga tapp genom åren, måste jag säga.
Och om vi då lämnar de här spelarna med det och sen så börjar vi titta på säsongen närmare oss nutid. Fredrik, hur tycker du att förberedelsen inför den här säsongen var med transferfönster bland annat?
Ja, det var ju inte bra alls. Vi värvade ju visserligen en hel del, men frågan är hur mycket bättre truppen egentligen har blivit. Jag skulle nog påstå att den rent av har blivit sämre faktiskt. Det har varit tydligt nu under säsongen som har varit väldigt mycket upp och ner. Nu när vi även är tillbaka i Champions League att vi inte har den tillräckliga bredden. Då framförallt på det centrala mittfältet där tyckte det var otroligt märkligt att vi släppte Matic till Manchester United, för han hade verkligen behövts. Man får väl ändå säga att Morata har varit en succé. Men Rüdiger och framförallt Bakayoko har varit väldigt ojämna.
Du säger att transferfönstret kanske inte var det mest idealiska som under sommaren, men och säsongen har ju nu börjat, man har hunnit spela 12 stycken omgångar. Hur tycker du att Chelsea har skött sig?
Väldigt mycket upp och ner, och det beror ju mycket på de här faktorerna, så att det kostar transfern och skadar klubben, att vi inte har tillräckligt bredd och att de nya spelare till stor del har haft det svårt. Sen ska man ju inte glömma heller att vi har haft tunga skador på bärande spelare som till exempel Kanté och Hazard. Det har haft enorm inverkan, skulle jag påstå. Nu trodde jag absolut inte att vi skulle återupprepa förra säsongens framgångar. Men det är svårt att säga hur det kommer sluta för oss. Allt som allt nu när laget verkar ha börjat komma igång, och inte minst Hazard, så får man säga att det är okej. Det har ju varit mycket, mycket fågel och fisk, som sagt, med förlusten mot Burnley och Crystal Palace, men vi har samtidigt stått för imponerande segrar mot Manchester United och Atletico Madrid. Så nej, det har varit mycket gott och blandat, kan man säga.
Per, Thomas, vad är era tankar om Chelseas säsong hittills? Är det intryck?
Ja, det som jag tänker på framförallt är väl att det påminner lite om Liverpools säsong, att man har varit ojämna och sådär. Men ändå, trots allt, har en okej position i ligan. Chelsea ligger ju trea, Liverpool ligger ju femma. Och båda har ju absolut häng på Champions League-platserna. I Chelseas fall ligger de ju på Champions League-plats just nu. Men som det ser ut så har ju Manchester City skaffat sig ett väldigt stort försprång. Och det som jag tänker om det är väl egentligen att ett kontelag för mig, det är ju kanske ett jämnt och disciplinerat lag. Om man tänker på hur Juventus var under hans ledning, och han känns ju som en väldigt hård typ på något sätt, som styr med hårda nypor. Han var ju en stenhård spelare också. Och därför är det väl lite förvånande att just de är så här ojämna. Liverpool vet vi ju, det verkar ju inte spela någon roll vem som tränar. Liverpool är ju alltid ojämna liksom. Men Chelsea förväntar man sig ändå en större jämnhet ifrån. Och det är väl just det som känns lite förvirrande.
Mm, ja, men jag tycker också att det är intressant att Chelsea går in i säsongen som regerande mästare. Och ändå har vi liksom aldrig pratat om dem som ett rejält hot om att vinna titeln i år. Jag vet, jag var i kontakt lite grann med Fredrik Pavlidis på Svenska Fans, som skriver som har ett inlägg på gång på vår sida inför matchen också. Han var också inne på det här att Chelsea har en tendens att när man står på toppen att man inte gasar, utan att man snarare bromsar. Att det har varit så tidigare också i historien, att man tänker ju att de regerande mästarna ska ju såklart vara någonting som ses som en möjlig mästare även i år. Men jag vet redan när vi pratade inför säsongen så var det väl inte någon av oss som var inne på Chelsea som någon vinner, utan vi trodde väl både du och jag, Pelle, att de skulle vara sämre i år än förra året. Och det är ju någonstans ett underbetyg såklart till transfersommaren. Sen så tycker jag också att Chelsea har liksom hängt med lite grann i bakvattnet. De har hållit svajat lite grann till och från, men fortfarande med i diskussionerna om Champions League såklart. Tottenham som har varit väldigt hyllat. Nu vet jag inte om det skiljer en poäng eller någonting, men kanske mellan Chelsea och Tottenham, trots att Tottenham har varit, Chelsea till och med före Tottenham. Och då har ju Tottenham varit hyllade till och från den här säsongen, medan man knappt har pratat om Chelsea. Så de har fått smyga med utan att det var så jättemycket stora rubriker kring hur man har spelat. Rubrikerna i Chelsea har ju mest handlat om de här sms'erna mellan Conte och Kosta och sådär. Så, ja, det känns inte som att man vet riktigt vart Chelsea står än. Det ska bli jäkligt spännande att se matchen på lördag, för det känns som att både Liverpool och Chelsea är i en situation där man inte riktigt vet i vilken riktning säsongen kommer att ta.
Jag känner väl lite om Chelsea och transfer, så att det är också lite lurigt att bedöma deras transfers när man kollar på ett transferfönster, för de har ju så många klassspelare utlånade som de kan ta in. Och då är det ju egentligen ingen som tänker på det som ett nyförvärv. Christensen är ju ett utmärkt exempel, för han var ju allmänt erkänd som en av Europas mest intressanta unga mittbackar. Och Chelsea behövde ju egentligen inte göra någonting. De kunde bara invänta att hans utlåning skulle ta slut, så får de in honom i truppen. Hade Liverpool köpt honom så hade ju vi pratat om det som ett bra nyförvärv. Och det kan ju bli samma sak framöver. Jag tänker till exempel på innermittfältet där Ruben Loftus-Cheek framstår som en väldigt intressant spelare som kanske kan gå in där, men man kommer ju knappt notera när den övergången sker liksom. Så att det är lite lurigt det där med deras köp och spelare som kommer tillbaka från höger och vänster och sådär.
Ja, en sån som Ruben Loftus-Cheek skulle jag ju mer än gärna se i Liverpools trupp, för det är en sån spelartyp som vi skulle må bra av. Att ha såna spelare som sparkapital ute på lån, det är ju såklart, det är ju en styrka. När om inte man får in de nyförvärven man vill, så kanske det ibland kan finnas starka namn redan i truppen.
Både Fredrik och Per har nu uttryckt att Liverpool respektive Chelsea är lite ojämna. Men Fredrik, vad har du för syn på Liverpool så här säsongen 2017-2018?
Jag håller med Per om att det har varit väldigt ojämnt och mycket upp och ner. Men det är märkligt. Jag trodde faktiskt att Klopp nu efter en tid i klubben skulle prestera bättre än vad han har gjort så här långt. Så det har förvånat mig lite. Men upp och ner. Och sen så har det väl förstås inverkat med Philippe Coutinhos skada till exempel. Och hans allmänna vara eller icke-vara i klubben. Men det är ju som bekant extremt hård konkurrens i Premier League också. Så 4-5 där omkring ska väl kanske Liverpool ligga i mina ögon. Men jag är alltjämt lite förvånad att Klopp inte riktigt fått ordning på spelet. Inte minst i defensiven då, och svagheten som alltjämt finns kvar på fasta situationer.
Och om vi då ägnar oss åt matchen då som går av stapeln på lördag. Båda lagen kommer från Champions League-spel tidigare i veckan. Båda lagen spelar på bortaplan, men vad gäller uppladdningen inför lördagens batalj så slutar likheterna där. Chelsea, får man väl säga, fick en ganska behaglig resa med 3 poäng mot Karabag, 4-0. Och Liverpool visade åter igen varför ingen match är avgjord förrän domaren har blåst i pipan där runt 90-96 minuter. Hur negativ jag ändå kan tänkas låta då, så är ligaspelet ändå en annan femma. Inget av de här lagen kan då skylla på Europaspel, och faktum är att Liverpool är ligafemma och är bara 3 poäng bakom ligatrean Chelsea. 3 poäng skiljer lagen. Det är upplagt för en spännande match, eller vad tror ni?
Ja, jag tror att det kommer bli... Det känns väldigt ovisst hur matchen kommer att se ut, tycker jag. Med Liverpool så är det som vanligt. Man vet aldrig riktigt vilket lag det är som kliver ut på planen. Men jag tyckte man såg... ändå. Jag har haft vissa farhågor kring det här att spela Coutinho som en av 3 på mittfältet. Och andra halvlek mot Sevilla så tycker jag att det syns ganska tydligt att när spelet inte kraffar så blir vi otroligt svaga på mitten. Så länge det går bra, då är det ju givetvis jätteeffektivt att ha 4 stycken så skickliga offensiva spelare på planen. Men när vi inte får grepp om bollen riktigt så har vi svårt att vinna tillbaka den. Och vi förlorar ju mittfältskampen något enormt i andra halvlek mot Sevilla. Där Jordan Henderson inte vann en närkamp på hela matchen och hade en passningsprocent på 55%. Och det är klart att där måste vi höja oss om vi ska kunna ta 3 poäng mot Chelsea. Sen så blir det såklart en speciell situation som det var mot Sevilla, när man ställs mot ett lag som jagar frenetiskt och som får som blodvittring genom en ganska sonöjande frispark. Men för vår del så handlar det ju mest om vilket svar vi får efter en sån här genomklappning som det ändå var nu i tisdags. Kommer spelarna in med revanschlusta och verkligen gå för det från start, så tror jag vi har väldigt goda chanser att vinna. Men om de är väldigt luggade av det här poängtappet mot Sevilla, så ja, då kanske det inte blir så bra som vi hoppas. Jag tror inte att det kommer bli speciellt mycket förändringar i startelvan. Klopp har ju visat tidigare att han tror ju på sina spelare. Jag tror inte han till exempel kommer att peta Moreno, trots att hans inledning av andra halvlek var som på den sämre tiden i Liverpool. Så spännande, ovisst och ja, det kommer bli en jobbig kväll.
Fredrik, vad tror du?
Jag har nog samma känsla som Thomas att det är väldigt ovisst. Det som talar för Liverpool är att de verkar alltid tagga till och spela upp sig mot topplag. Och sen då förstås att matchen spelas på Anfield. Det som talar för oss då är väl, som jag var inne på för en stund sedan, att Hazard verkar ha börjat växla upp igen och visa sin allra bästa form. Han var ju briljant, inte minst mot West Bromwich förra helgen. Och det har varit tydligt ett tag nu att han har börjat hitta ett väldigt bra och effektivt samspel med Alvaro Morata. Och sen så, det som också talar för oss är väl det som jag också nämnde nyss, att Liverpool har sina defensiva problem. Och sen är det ju klart att man är ju rädd för den här kvartetten med Salah, Mané, Coutinho och Firmino. De har ju en extremt hög högsta nivå, needless to say. Men om man ska ta och sammanfatta det här så tror jag allt som allt att de tar ut varandra och att därför slutar lika. Jag skulle nog tippa på 2-2.
Per, vad går du in med för tankar till den här matchen?
Jag tänker väl som vanligt att på något sätt handlar det mycket om hur motståndarna väljer att försöka hantera Liverpools höga press. För speciellt i en sån här match där publiken eldar på och så där, så kommer det bli en otroligt hög press ifrån Liverpool. Och det ska ju bli väldigt intressant att se hur Conte väljer att lägga upp svaret från Chelsea, så att säga. Och vi vet ju hur svårt Liverpool har haft tidigare när lag har backat hem och vänt spelet. Det känns ju inte som en trevlig matchbild om Chelsea ligger lågt och vänder spelet med Hazard och Morata. Så det som man som Liverpools supporter hoppas är ju att Chelsea flyttar upp positionerna lite. Kanske är lite naiva, försöker spela sig ur situationer lite för mycket istället för rensa bollen, som kanske är att föredra i alla fall första kvarten när anstormningen är som hårdast. Och det ska ju bli intressant att se om David Luiz spelar, för det känns ju som att det kan hända precis vad som helst runt honom. Han kan ju göra de mest briljanta sakerna men också göra de mest konstiga sakerna. Och Liverpool kommer ju att ställa väldigt många frågor till Chelseas backlinje i deras bollinnehav. Men jag tror väl ändå att Liverpool kommer att vinna till slut på grund av hemmaplans fördel. Jag tror att publiken kommer att bära laget till seger. Men sen vet vi att det här försvaret med Lovren och Moreno, som vi tidigare har varit inne på, har fler liv än en katt och sådär. De kan ju hitta på lite vad som helst, så att även om Liverpool leder med 2-3-0 så kan det ju ändå bli poängtapp. Men jag tror ändå på seger, det måste jag säga.
Det känns ju lite grann också som att vi behöver visa någonting mot de här absoluta topplagen nu efter förlusterna mot både City och Tottenham, där vi inte varit... Ja, det är i slutändan inte varit nära poäng. Det känns som att Klopp har någonting att bevisa ändå nu i matcherna mot de här lagen som vi konkurrerar mot. För nu har han ju visat på slutet att vi kan slå de här lagen som de här lagen lite längre ner i tabellen som vi haft problem med tidigare. Så nu är det dags också att spöa ett topplag igen. Det har vi inte gjort sedan Arsenal i början på säsongen.
Ja, det ska ju vara vår grej lite grann att vinna mot topplagarna. Men det är ju inte vår grej bara genom att man tänker det. Man måste ju fortsätta göra det också. Och det skulle ju vara en skräck att förlora den här matchen. För då skulle det ju helt plötsligt vara så att Liverpool är ett lag som inte vinner mot topplagarna och sådär. Så att väldigt intressant att se den här matchen.
Om nu Liverpool ska försöka göra ett bra resultat mot Chelsea, vad är Chelseas svagheter skulle du säga?
Det är väl lustigt nog den höga pressen. För vi vill ju bygga spelet från backlinjen och försöker spela oss ur press. Och det såg man inte minst mot Manchester City i den matchen som vi förlorade, att man hade svårt att hantera just den här höga pressen. Så det är väl det bästa rådet jag skulle ge Klopp, att ligg tätt och hårt på oss, så kommer vi och tappa bollen. Däremot så är ju Conte väldigt slug, så jag tror att som Per var lite inne på, att vi kommer sjunka lågt och inte bjuda några ytor, för alla vet ju hur snabbt det går längs kanterna när man har Mané och Salah.
Och vilka spelare, bortsett då från Hazard som du nämnde tidigare, bör Liverpool se upp lite extra med för att kunna vara framgångsrika?
Morata förstås. Han har ju spelat väldigt bra och erbjuder ett bättre allround-spel än vad Costa gjorde under sin tid i klubben, och är han formtoppad så kommer Liverpools något bräckliga vaktlinje och verkligen ha något att tampas med. Sen är Kanté en mästare på botten såklart med sitt bollvinnarspel. Men offensivt så utöver Hazard så skulle jag säga att Morata är den spelaren.
Per, Thomas, vilka spelare skulle ni se som Liverpools väg till framgång på lördag?
En nyckel för spelet i bollen i havet är ju alltid Coutinho. Och det är ju intressant att Fredrik nämnde Kanté, för att han kommer ju förmodligen få den delikata uppgiften att försöka hålla koll på Coutinho. Och tyvärr så är det väl lite så att om någon ska klara av det på ett bra sätt under 90 minuter så är det väl just han. Men jag tycker egentligen att den kanske viktigaste och lite så där bortglömda spelaren i Liverpools offensiv ändå är Firmino. För även om Salah, Mané och Coutinho, de är ju otroliga spetsspelare. Det kan ju alla se liksom, att de är ju häftiga offensiva spelare som ju mål, assist och allting. Men på något vis så känns det som att Firmino är den som väver samman allt i det offensiva spelet. Man skulle ju kunna tro att det var Coutinho, i och med att han är ju lite av en playmaker, men för mig är det ändå Firmino som gör de smarta och viktiga grejerna, tar de löpningarna, och han är ju både en playmaker, en avslutare och underskattad bollmottagare skulle jag vilja säga. Så att Firmino tycker jag ändå är nyckelspelaren.
Ja, jag håller med till 100% där om Firmino, för man märker de matcherna som vi är bra så har han oftast varit väldigt delaktig. Man såg ju till exempel senast hur han, det var ju han som vann bollen till exempel innan Salas första mål senaste ligamatchen, och han gör så otroligt mycket nyttiga saker på planen som inte märks på samma sätt som Salas dribblingar, avslut, Manés ryck eller Coutinhos avslut. Men utan Firmino tror inte jag att vi skulle kunna spela på det här sättet. Det märks ju tydligt när han är borta och vi har någon annan centralt. Eller de gångerna som Firmino flyttar ut på kanten, att vi får inte samma flyt i spelet. Så vi behöver absolut ha honom i bra slag. Det var ju roligt ändå att se att han kunde göra 2 mål i veckan för att få en extra skjuts i självförtroendet. Sen så måste man väl också säga att en nyckel för Liverpool, det är ju vilken sida våra mittbackar har vaknat på. Om Lovren har en bra dag kan han ju faktiskt ta bort Morata. Och om Lovren har en dålig dag så kan han ta fram Morata i stort sett. Så det är ju också en väldigt viktig del i den här matchen.
Ja, det känns jobbigt att bara tänka på hur det kan gå där.
Och om vi då börjar titta lite på resultat, vad ni kan tippa. Fredrik har gett oss en liten hint, men han har ett par minuter i alla fall att ändra sig och revidera sitt resultat. Per, du hintar om att det skulle bli en Liverpool-vinst. Vad tror du att resultatet blir?
3-1 får jag väl så till med då.
Och kan du sträcka fram vem gör målen?
Jag tror att Salah gör 2 och det kommer ju vara extra frustrerande för Chelsea-supporterna. Och så tror jag att Firmino gör 1. För Chelsea, ja. Morata kommer säkert få någon gratis chans om man trycker in.
Thomas?
Ja, när vi satt där och spelade in sist så sa jag att vi skulle vinna 3 och förlora en av de här matcherna som vi hade. Och nu sitter jag här och känner att fan, det kanske blir 1-1. Och då förstör jag, då går jag emot mitt eget tips, men samtidigt så har jag har misslyckats med tips förut som jag... Nej, fan, det känns som att vi kommer ta ledningen med 1-0, släppa in 1-1 och sen så kommer det bli ställningskrig. Så jag tippar 1-1 och hoppas att Pelle tippar 1.
Och Fredrik, har du tänkt över nu ditt tips? Är du nöjd med 2-2 eller har du något annat nu när du har hört på dessa båda herrar?
Nej, jag står fast vid 2-2.
Vem gör målen?
Det gör Hazardo Morata. Gör våra mål i en match som slutar 2-2. Det är vad jag skulle säga.
Och om vi då blandar lite så blir det Hazard, Morata och Salah som gör 2 mål också då för Liverpool. Förslagsvis då i slutet av matchen efter ett misstag av Lovren. Om vi då slår ihop allas förutsägelser. Och med det så börjar det på att bli dags att runda av. Och jag vill säga må bästa lag vinna, även om ingen av er riktigt kommer att hålla med om det. Fredrik, hur ska du se matchen?
Jag blir nog hemma faktiskt. Jag ska på konsert på kvällen så jag får nog hålla mig på mattan. Men annars har det varit trevligt att se några goda vänners lag eller med andra Chelsea-supporter. Men just den här gången blir det nog hemma vid.
Och Per Thomas, hur ska ni bevittna tillställningen?
Jag personligen ska se matchen i efterhand. Så jag ska försöka hålla mig i radioskugga där fram till midnatt ungefär, för jag gifte mig ju i somras och en av presenterna som jag fick i samband med giftermålet var en teaterföreställning på Gävle teater som är på lördag kväll, och det skulle ju se väldigt illa ut om jag valde en Liverpool-match före den. Så jag ska på teater och sen så ska jag vidare på en punkspelning, så sen framåt midnatt ska jag sätta mig ner och förhoppningsvis se oss slå Chelsea.
Per?
Nej, det blir hemma framför god mat och sådär.
Med det då så är det dags att avsluta. Tack så mycket Fredrik Temmes från Chelsea Supporter Sweden. Kul att du kunde vara med.
Ja, tack så mycket. Det var kul att vara med.
Och Per och Thomas, det lät som ett mellannamn där. Ni kommer strax att höras av igen inför nästa avsnitt som då blir ett mer vanligt sådant. Då vi säkert kommer att titta tillbaka på den här matchen då mellan Chelsea och Liverpool. Och utöver det så blir det väl då en topp 5-lista och profiler. Och har ni redan hunnit börja spåna lite på någon av de här listorna och profilerna?
Ja, man ska inte börja spåna för god tid heller. Så...
Ja, några uppslag har man ändå fått. Topp 5 utlånade Chelsea-spelare. Topp 5 tidigare Chelsea-spelare som har flyttat till Liverpool och sånt där. Så ta lite kanske, något sånt där.
Ja, men det blir en spännande månad. December av flera anledningar. För vi har väl en del uppslag även med podden under den kommande månaden som kan bli spännande, så förhoppningsvis så får vi åtminstone komma tillbaka och prata om några bra insatser, kanske topp 5 mål av Liverpool-spelare i matchen mot Chelsea.
Som ni hör så finns det då fullt av uppslag och vi får se vad det blir helt enkelt. Ja, tack så mycket för idag i alla fall, Perqvist och Thomas Nygren.
Tack.
Och tack till så mycket till dig som har valt att lyssna och ladda ner den här podden och det här avsnittet. Och nu kommer då sista tacket för idag. Jag, Andreas Järpe, tackar för mig. Hoppas att du har det så bra tills dess att vi hörs nästa gång igen. Ha det gott, hej då.